makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar och har idag sällskap av Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Ni är också mycket välkomna. Senast vi såg också poddade vi inför publik i Göteborg. Nu är vi tillbaka i den lilla studion. Hoppas det känns okej, det är med.
Det är okej.
Känns bra. Känns bra.
Ja, det är tryggt och fint här.
Det är tryggt och fint. Mm. Ja, det är också förmiddag, onsdag den 6 mars när vi spelar in. Och på dagens pratlista har vi följande. Kina. Folkkongressen håller möte den här veckan. Det är väl kanske inte riktigt så folkligt som det låter. Det är landets politiska elit som tar ut riktningen när det gäller den ekonomiska politiken för det kommande året. Bland annat så har vi fått ett nytt så kallat tillväxtmål. Kina är ju lite större problem än vanligt. Vi ska försöka reda ut vad som borde göras och vad som kan tänkas komma. Och förstås vad det betyder för resten av världen. Sen ska vi tillbaka till hemmaplan och titta på Sverige. Den stora räntekänsligheten som vi har i vårt land har vi pratat mycket om de senaste åren. Då framförallt när räntorna har varit på väg upp. Nu ser vi framför oss att räntorna ska vara på väg ned ganska snart. Då är frågan om man möjligen underskattar de svenska tillväxtutsikterna lite grann. Just med tanke på den här stora känsligheten. Sen blir det spaningar och på slutet veckans viktigaste.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Ja, Kina hörni, det är ett svårt ämne. Det är lite av en black box. Myndigheterna gör inte heller lättare. Det är olika statistikserier som avslutas och görs om. Och sådär. Vi ska ändå göra ett försök. Det är ju minst sagt en viktig ekonomi. Och innan vi börjar, Olof, du ska få börja, så vill jag tacka lyssnaren Björn Börjesson som hörde av sig och sa att det var länge sedan det var någonting om Kina i podden. Jag tycker det är ett viktigt land och det har ju Björn helt rätt i. Så yeah. Tack till dig som påminner om detta. Och Olof, om du då börjar och tar dig an det här som sagt, det är en ganska knepig boll. Vi har ju deflation, det är en svag tillväxt, förstås i bakgrunden en demografisk situation som inte är särskilt gynnsam. Och så fastighetsbranschen då. Till att börja med, det som har kommit ut från kongressen, är det någonting du har reagerat på där och vad borde komma ut?
Ja, de satte ju tillväxtmålet på 5%. Och när man läser igenom då bedömare som svarar upp på det, så tycker man väl att det är ambitiöst. Och många tvivlar på att de kommer nå dit, men de kanske kommer redovisa det. Det är det som är problemet med lite mer kinesisk statistik, att de redovisar ju det de vill, eller så tar man bort statistik. Du var inne på problemen här till viss del, Victor, va? Industriproduktionen faller, fastighetspriserna faller, börsen har i princip nästan halverat sedan februari 2021, även om det har gått upp lite sista månaderna. Vi ser kraftigt minskade utländska investeringar. Man har ett konstant budgetunderskott någonstans på 3,5% av BNP. Och som du var inne på, inte direkt lysande demografiska förutsättningar. Man har ju födseltal som ligger nära 1. Och de ska ju ligga på 2,1 för att en befolkning ska vara konstant bara. Så en allt äldre, krympande befolkning. Det största problemet nu dock, det är, enligt många bedömare, det är väl ändå att konsumtionen är så låg. Hushållen har naturligtvis drabbats av fallande börskurser, men inte minst också då av fallande fastighetspriser. Vilket gör att man sparar helt enkelt för mycket och konsumerar mindre. Historiskt har ju kineserna då försökt skapa tillväxt ofta genom att bygga antingen infrastruktur eller boenden. Nu går det ju rykten om att det finns väldigt många lediga boenden och rimligtvis har man också byggt färdigt infrastruktur. Så vad ska man då göra nu för att liksom få konsumtionen att öka? Och det får vi väl se. Vissa embryon kunde man väl ändå höra igår. Föga förvånande så skulle man öka försvarsutgifterna med drygt 7%. Det ska väl ge ett visst tryck, men man skulle då, och det är kanske här man kommer gå in framöver då, man skulle öka pensionerna till exempel. Och det är väl det som skulle kunna få konsumtionen att komma igång om man ger de här allt äldre kineserna en trygghet från staten så att de vågar släppa på lite på sitt stora sparande och börja konsumera. Det är vad de behöver. Om de sen lyckas med det, det vet jag inte. Man ska också komma ihåg att det har ju varit, Trump införde ju handelshinder mot Kina som Biden har behållit. Och det gör ju att kineserna då har ju minskat sin export mot framförallt USA. Vi ser tendensen även mot Europa, mot fordonssektorn och så vidare. Och Kina har ju då svarat med att det är en större omfattning exportera halvfabrikat till länder runt omkring sig, framförallt i Vietnam. Och föga förvånande då så har ju Vietnams export till de här länderna ökat istället. Men det gör ju också att Kina då, missar ju ett värdesteg så att säga i den här processen. Vilket gynnar Vietnam men kanske inte gynnar Kina. Så att,
eller Mexiko som ju har ökat handeln kraftigt med Kina. Och man kan ju ana vart de varorna tar vägen efter att de har varit i Mexiko.
You said it, Victor.
De går norrut tror jag. Det är inte Guatemala de hamnar i.
Ja. Ja. Nej men så att ja. Nu har jag hållit låda om Kina så mycket så jag får släppa in Anna. Men det kommer att bli, det är besvärligt för dem det här måste jag säga.
Ja. Ja, precis. Vi ska släppa in Anna. Och då tänkte jag, det här har vi pratat om, den här omställningen av den kinesiska ekonomin i 15 år i alla fall. Att bort från den här gamla tillväxtmodellen, stora investeringar, export, inriktning mot konsumtion, tjänster. Men det, liksom, det händer aldrig riktigt. Det har kommit kriser i vägen förstås, finanskrisen och så pandemin. Men det verkar vara väldigt svårt att få till det här.
Ja, i korta svar. Nej, men det verkar onekligen så. Det är väl det man väntar på, och möjligen det här med pensioner då som Olof nämnde, att det skulle kunna vara någon typ av strukturell inriktning som skulle kunna göra någon skillnad. Man nämner ju också att man vill att det ska gå mer mot privata investeringar, att man ska satsa på tech och så vidare. Det nämns i rapporten utan att det liksom är siffersatt på något vis. Och det är ju såklart i den riktningen man förstår att de vill, men sen är ju verktygen riktade på ett sätt och också en ineffektivitet såklart i hela systemet med byråkrati och låg produktivitet och som kan komma av den typen av problem. Så att det finns ju inte tydliga svar på hur den här omställningen ska ske än, och det har det inte gjort under lång tid såklart. Vi har pratat om det länge, och tittar man på siffror så är man ju fortsatt väldigt beroende av investeringar. Ofta mot bygg som Olof nämnde. Man är också beroende av utlandet. Man tänker ju liksom att vi är beroende av dem, men de är ju också beroende av oss i väldigt stor utsträckning. Så att, det är svårt att se just nu hur det här är på väg att vända. Och svårt kanske också, många verkar tycka, och det tycker jag låter logiskt, att det blir svårt att komma upp till de här 5%. Men det är ju andra sidan, som Olof säger, svårt att utvärdera även i efterhand. Men om man tänker på hur vi påverkas av det här, så är det ju såklart liksom successivt lägre tillväxt. Och i dagsläget och också när man blickar framåt så ser det väl ut som att de exporterar deflation. Och det är ju en viktig komponent ändå när vi tittar på vår egen inflationsutveckling och vart vi ska ta vägen. Det är åtminstone inte så att det trycks upp från kinesiskt håll när vi blickar framåt, utan snarare åt andra hållet. Ja, så nej, det är något viktigt att ta med sig.
Fallande priser sedan slutet av sommaren ungefär i Kina, va?
Ja.
Både producentpriser, ja, och konsumentpriser faller. Producentpriserna tror jag föll med nästan 2,5% i januari bara.
Ja, ja. Om vi bara stannar kvar lite där, Anna, är det, jag menar, det finns det liksom två delar här. Dels då att Kina ju har varit, framförallt sen inträdet i WTO 2001, en väldigt stor drivkraft för hela världsekonomin, den enorma tillväxt som har varit där. Det är det ena då, att man lite tappar det nu, även om förstås 5% tillväxt, ja, om nu blir det på den här jättemycket större basen blir
ju
väldigt...
Och även om det bara blir över 4 så är, ja, det inte dåligt, ja, det, heller såklart.
Så. Men jämfört med vad vi har sett så är det ju ändå lägre. Så det är ju liksom ett, så att säga, minus för världen. Å andra sidan det här med de sjunkande priserna då, som ju för 10 år sedan skulle varit ett problem, men nu är det snarare någonting att välkomna, eftersom stora delar av resten av världen har problem med motsatsen, nämligen att priser som i alla fall tillfälligt nyligen har ökat lite för snabbt. Vilken av de här krafterna är liksom den viktiga att ta vara på ur ett svenskt eller europeiskt perspektiv?
Oj, vilken svår fråga. Det
finns jag varnade innan för att det skulle bli svårt.
Det finns väldigt många olika svar på det. Men jag tänker att det beror lite på var vi befinner oss i cykeln och vad vi redan sedan tidigare har tagit höjd för. Att Kina liksom är på väg ner i tillväxt, det är precis som du har sagt. Det är någonting vi har räknat med och förväntat oss under en väldigt lång tid. Nu har det ju varit problem också under covid. Jag menar, vi har ju klarat av ganska stora störningar där Kina har varit en viktig komponent i det problemet, om man tänker ekonomiskt med liksom logistikkedjor, och de var ju nedstängda längre och så vidare. Vilket ju också, man ska tolka 2023-siffran i det perspektivet, att det var ju också lite av en återhämtning, eller ganska mycket kanske till och med efter covid, och man lyckades då i alla fall enligt dem komma strax över 5, och då att komma vid 5 nu, det är kanske ännu lite tuffare. Men det här är ändå någonting som vi har räknat med länge. Det här med inflationen passar ju bättre ur ett cykelperspektiv för resten av världen nu, för att det är fortfarande så att vi är lite oroade över hög inflation. Det mesta pekar på att det är på väg ner, men vi behöver ju verkligen att den ska gå ner för att vi ska kunna börja fundera på att sänka räntor och få fart på ekonomin och så vidare. Så att i närtid så kanske det är inflationen som ändå är en viktig drivkraft för oss, men såklart långsiktigt så spelar ju tillväxten allra mest roll. Men jag tänker att vi ska inte gapa för mycket efter väldigt låg inflation heller. För vem vet vad vi landar på? Det är så lätt att vi tänker att vi har lite för hög inflation nu fortfarande. Vi vill ner. Men vi såg ju tidigare att det fanns ganska starka strukturella krafter för att få ner inflationen till för låga nivåer. Så att man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Liksom
inte
precis,
bli för närsynt.
Precis just nu kanske det passar bra med ett lägre inflationstryck, men frågan är hur länge.
Ja. Olof, har du något mer att lägga till?
Ja, väldigt snabbt bara att Kina har sina problem, men de har ju också en västligare granne som börjar rycka upp, och det tror jag kommer bli ett ämne i podden här så småningom. Jag talar naturligtvis om Indien som nu planerar att skicka upp en bemannad rymdfärd. Alltså de gör framsteg, de har demografiska förutsättningar som är fantastiska jämfört med Kina, förhållandevis hög utbildning, så att det är möjligt att det man förlorar på gungorna får man igen på karusellerna i det hörnet av världen.
Ja, bra. Angående Kinas demografi kan vi säga att 2022 var första året befolkningen krympte sedan svältepisoderna på 60-talet, och samma visa i fjol.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Då lämnar vi Kina för den här gången och kastar oss över Sverige. Som jag sa, Anna, så har vi pratat mycket om den stora räntekänsligheten i den svenska ekonomin, som ju har varit en broms nu de senaste åren när räntorna har stigit. Nu är det tvärtom diskussioner om när ska räntorna sänkas och med hur mycket. Och då slår ju rimligen pendeln åt andra hållet. Finns det en risk att vi underskattar den liksom hjälp som den svenska ekonomin kommer att få av det här, kanske i relation till andra ekonomier? Ledande fråga möjligen.
Ja.
Kul att svara nej.
Och då
nej,
svarar jag inte. Ja.
Ja,
nej,
det gör det.
Nej, men ändå, ja, men alltså så här, man förväntar sig ju, eller vi hade ju negativ tillväxt då, strax under 0 förra året, och i år så spretar det väl lite grann, men säg att vi strax under 1 ligger kanske något snitt, jag vet inte, jag har inte tittat riktigt, men det skulle kanske kunna
vara. Ja, någonstans kring en halv kanske, eller vad säger
okay,
Olof som möjligen har
köper
bättre koll på
det.
Sånt.
Jag bara slänger ur med någonting här. Och nästa år så var det ju drygt 2 då, hade du tittat i genomsnitt.
Ja, som en konsensusjobb. Mm.
Och jag menar, det är ju alltid så där att den där typen av revideringar, det sker ju alltid successivt. Man drar ju liksom inte ut hjärnet de här tendenserna man tänker skulle kunna påverka ekonomin, utan man tar det lite steg för steg. Så att jag tror att vi är inte framme där i någon typ av revideringstrend, utan det, jag tror att det, vi kommer fortsätta se upp revideringar för nästa år. Men man ska också ha med sig, vi har haft svag konsumtion, vi har haft svaga bygginvesteringar framförallt. Det kan man ju också liksom koppla till ränteutvecklingen i väldigt stor utsträckning. Konsumtionen har väl inte varit så svag som man kanske hade befarat. Vi har ju haft en okej arbetsmarknad som liksom har vägt upp det där. Men ändå liksom tydligt svag såklart. Och bara för att komma upp till en bit över två så måste man ju lägga in i prognosen en ganska kraftig omsvängning i hushållens konsumtion till exempel. Så det är ju inte så att man inte har en helt annan vy på ekonomin när man blickar in i 2025. Men jag tror ändå inte att man liksom är helt framme där. Och sen står vi ju väg fortfarande. Det gör ju också kanske att den här trenden blir lite långsam i revideringar. Det är ju ändå att det skiftar ju rätt kraftigt hur mycket sänkningar vi ser framför oss och hur fort de ska komma. Och är det en viktig drivkraft för hushållen såklart? Det var inte en fråga, utan det blev en konstig formulering bara. Det är ju det. Så är det såklart att det kommer hänga helt och hållet på det. Och därmed så är vi lite mer så här väldigt kortsiktigt databeroende när vi ska försöka bedöma den här cykeln än vad man kanske skulle vara i något typ av mer normalläge där man lite mer kan räkna på hur brukar det se ut och så vidare. Utan här är timingeffekten ganska viktig, att vi faktiskt börjar sänka här nu innan sommaren och att de lägger på fler sänkningar under hösten och fortsätter under nästa år. Och det där har ju som sagt då svängt betydligt de senaste månaderna, hur förväntan ser ut kring det där. Ja. Men så ett långt svar på den frågan, men jag tror ändå inte att vi är framme riktigt i upprevideringen. Men det ligger en tydlig boost där. Och jag menar, bygginvesteringar och så vidare kommer sannolikt dröja längre innan det svänger om och riktigt kan ha tryck i att bidra.
Ja. Å andra sidan, det räcker ju nästan med att de slutar bidra negativt, så får du ju en positiv effekt.
Det stämmer, men det ligger ju också i prognoserna.
Okej, så lite mitt emellan där. Under den här frågan ligger ju det här att det ofta brukar liksom omsvängningar både uppåt och neråt, att man brukar vara lite ekonomer, var lite sen på bollen. Man underskattar kanske kraften i dem, särskilt i ett land som Sverige som ju har lite svängigare ekonomin. En del andra.
Men jag får nog säga att jag är nog ännu mer positiv.
Inte vanligt, Anna. Nej. Du brukar sticka ut där.
Ja. Men som du sa, Victor, Sverige har ju ofta en ekonomisk omloppsbana som plutar runt solen. När det går dåligt så blir det en kraftig inbromsning, och när det liksom trycker på globalt, ja, då kommer vi som en raket istället. Och kanske så ännu mer den här gången. Vi tror faktiskt på banken att tillväxten i Sverige 2025 ligger ganska nära 3%. Det skulle i så fall vara, om inte den bästa tillväxten i EU, så definitivt bland de högsta. Och anledningen då, ja, dels är det ju den här bumerangeffekten för hushållen som du var inne på, räntekänsligheten. Det vi tappar, det får vi så att säga tillbaka. Den genomsnittliga bolåneräntan i Sverige har ju stigit mycket mer än vad den har gjort för snittet för EU. Och när räntorna då faller, ja, då blir det ju ett mycket större konsumtionsutrymme som kommer för de svenska hushållen. Sen har vi också den reala disponibla inkomsten som naturligtvis ökar. Jag tror också på den här diskussionen nu om det ekonomiska ramverket. Det ska ju liksom, om det blir ett beslut att man går från underskott till balans eller överskott under hösten, så är inte det förrän 2027 som de här pengarna eventuellt släpps lösa. Men det kommer kanske ge lite positiva effekter. NATO-anslutningen och satsningen på Europas försvar, där Sverige har en relativt stor försvarsindustri. Man ser hur orderböckerna hos Saab är fyllda 8 år framåt. Kommer också ge så att säga en kraftig efterfrågan och bidra till tillväxten. Och kronan, ja, även om den har stärkts lite under året, man kan inte kalla den för stark.
Nej, det kan man inte.
Och det gör ju att de svenska exportföretagen som vanligt då kommer att kunna peta i den sjunde växeln när den globala ekonomin ser bättre ut 2025 och mata ut produktet i en hungrig omvärld. Och faktum är att exporten, även de här sista två åren, har ju gått väldigt bra. Så att jag är nog väldigt positiv för svensk ekonomi. Jag skulle inte förvånas om man i Financial Times och Economist börjar skriva om det svenska ekonomiska undret 2025. Men som sagt, geopolitiken och mycket annat kan ju sätta käppar i hjulen. Men det känns jävligt kul att få vara positiv för en gångs skull efter de här sista tre åren med krig och pandemier och alltihopa, va?
Ja.
Så att, nej, jag andas morgonluft.
Ja. Vad härligt.
Ja, men det är härligt. Nej, men jag håller ju med om de här trenderna som Olof nämner. Frågan är ju hur snabbt de kan ge avtryck. Och det är ju tyvärr lite svårt det där med helårssiffror och exakt när under året kommer de här, den här drivkraften som vi vill se i ekonomin. Men jag är mycket nöjd med att just här inte var den absolut mest positiva. Positiv, men Olof tar vinsten.
Tar täten, ja. Mm. Vad bra. Tack för det. Jag kan bara flagga för att det kommer en längre text på temat fyra faktorer som håller tillbaka till Sverige de senaste åren och som nu vänder. Fyra sänken som blir fyra flöten kan man nästan säga. Någon gång i nästa vecka.
Raketer får du säga då, om du ska vara på Olofs.
Alltså, I can't wait.
Så börjar vi flöten. Ja, men då kan man läsa mer om det här med lite bredare finanspolitiken. Tog inte alls upp här exempel.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det kan man ju tänka sig. Men vad härligt, vad bra. Då ska vi kasta oss över spaningarna. Anna, jag har kladdat ner här spretigt men ändå inte.
Ja.
Det är nog bäst att du tar över.
Ja, men precis. Ja, men det är ju väldigt spännande tider. Ja. Prognosmakare brukar alltid skämta om att det är svårare än någonsin att göra prognoser.
Särskilt om framtiden.
Ja, precis. Exakt. Det var det där med prognoser. Det ligger något med framtid där, hoppas jag. Men det är ju svårt nu också. Men det är ju väldigt, väldigt spännande. Och anledningen till att det är så spännande, det är att bedömningarna, i alla fall om man ska lyssna på folk när de pratar.
Nu ska man ju. Ja. Vi kan ju inte säga något annat när vi gör radio, eller?
Nej, exakt. Så spretar det något enormt. Den senaste månaden bara, tycker jag, så har alla liksom fått vatten på sin kvarn, beroende på vad man
lutar
åt.
Vilken kvarn det är.
Exakt, vilken kvarn det är. Om du liksom, det finns alla möjliga scenarier man kan titta på. Det är recession, det är överhettning, det är Goldilocks, det är mellanmjölk också. Det finns också som alternativ. Och den som varnar för recession då, den har liksom lyft upp svaga retail sales och ISM från USA att nej, det här vi har väntat på. Att
och det är retail sales, detaljhandeln och ISM, alltså inköparnas signaler. Ja,
exakt,
jag måste översätta lite här för de som inte följer här slaviskt. Ja.
Och det är många som har trott att det skulle bli en recession i USA om vi går tillbaka lite grann. Och så har man liksom fått lyfta bort det där eftersom det har sett så starkt ut. Men nu liksom de som ändå har hållit i, de lyfter upp de här siffrorna och menar på att men det är nu det kommer. Mycket mer fördröjt än vad alla hade räknat med. Men recession eller åtminstone en väldigt tydlig avmattning kommer. Den positivt lagda, kan ju liksom se framför sig att ekonomin bara växer stark. Superstark fortfarande från vissa andra datakällor då. Sysselsättningen inte minst. Arbetsmarknaden har varit väldigt stark de senaste månaderna. Och samtidigt så inflationen på väg ner, då skulle man kunna tänka sig Goldilocks. Alltså ett scenario där tillväxten är stark, men räntorna kommer ner, produktiviteten är hög, Och allt kommer vara frid och fröjd. Alternativt så fastnar man för de här lite högre inflationssiffrorna som har varit, som man kan absolut tänka i tillfälligheter, men om man inte är lagd åt det hållet så tänker man att nej, det kommer inte komma ner mer nu. Så Fed behöver inte sänka, eller de kan åtminstone avvakta rätt länge med det. Och det är en överhettning vi står inför där vi behöver ha högre räntor då än vad vi har räknat med i alla fall de senaste månaderna. I förra året så tänkte vi ju höga räntor jämnt, men det har vi ju inte gjort nu precis på slutet. Så det är ju en väldigt intressant situation. Det är väldigt sällan det spretar på det här sättet. Men det som gör det ännu lite mer intressant är att när man tittar på siffrorna sen, så skiljer det inte så himla mycket åt. Vilket ju gör att man får verkligen försöka liksom ha huvudet på skaft när man ska försöka förstå vad folk tänker om den här världen vi är på väg in i. För att vi använder oss av väldigt skilda ord för att förklara ganska likartad ekonomisk utveckling. Så det var bara en spaning som liksom är lite av ett tips.
Ja, och vad säger, då, vad säger då siffrorna olika ungefär som är lite mer lika då? Vilket av scenarierna är det de tyder på? Är det mellanmjölken?
Ja, men det blir ju alltid lite mellanmjölk, för det är väldigt få som vågar liksom dra det här i tangentens riktning. Då är vi ju inne på samma fråga som sist. Hur långt vågar man dra prognoserna? Och det är klart att det skiljer sig, att olika bedömare sticker ut lite grann åt olika håll, men inte alls i den utsträckning som man kan tro när man lyssnar på folk. Så att väldigt spännande, det spretar ordentligt, det kan hända i stort sett vad som helst, men man får ha ögonen med sig och kolla på vad siffrorna säger också.
Ja, Olof, några tankar om detta?
Tillägg bara, ja, tankar har jag ju, men det ska ju kanske vara värdefulla tankar. Ett tillägg vill bara ur den eventuella produktivitetstillväxt man pratar om som en konsekvens av AI idag.
Mm.
Där framförallt för USA, men även Kina är ju inne och vill surfa med här. Men det är ju extremt spännande om man ser tillbaka på vad digitaliseringen åtminstone under 10-15 år innebar för produktiviteten. Mm. Vi kanske står inför en fantastisk period.
Ja, men då ligger vi lite längre bort än så att säga andra halvåret i år och nästa
det
år.
Det får man säga.
Prata om. Lite tid tar det väl även för
AI. Även om det kan börja sippra in i siffrorna. Och något vi vet om produktiviteten, det är ju att vi sällan vet vad den är. Och nästan alltid när vi fascineras över den under en period och tänker att nu måste vi tillsätta en utredning här för att förstå. Då visade det sig att siffrorna revideras och så var det inte riktigt så som vi trodde heller. Så det är väldigt svårt med produktivitet.
Ja, det är som med den neutrala räntan. Man vet det först efteråt.
Ja, om ens då.
Om ens då, ja.
Men kul är det ju ändå och roligt att fundera på.
Verkligen. Olof, du har mera konkreta tankar. Du har noterat att massa olika tillgångar är på eller nära högsta noteringarna vi har sett. Guld bland annat.
Ja, men vi har ju kommit ifrån en två veckors period. Det har varit nya all time highs på en mängd finansiella marknader. Naturligtvis på S&P och Nasdaq. Nikkei, det japanska indexet, efter 35 år. Faktiskt nytt all time high. Och igår, ja, då har vi två udda finansiella tillgångsklasser som gjorde nya all time high. Det ena är bitcoin. Som jag inte riktigt vet ännu om man ska ha i kristider eller när det går bra. Det verkar röra sig uppåt oavsett. Men för en gångs skull, även guld som gjorde nytt all time high. Och det kan man också tycka är konstigt då när börserna går som det ska. Guld brukar ju vara en tillgångsklass man flyr in i osäkerhet och så vidare. Så vad ligger då bakom det här? Ja, jag vet ju inte, men jag har samlat ihop intrycken från andra som rimligtvis är bättre på det här. Och då pekar man på några olika faktorer. Det ena är just det osäkra geopolitiska läget, och det kan man inte invända emot. Det andra är också att det finns förväntningar om att räntor är på väg ner. Och guld ger ju ingen avkastning, ingen direktavkastning som obligationer och aktier. Och när då räntorna är på väg ner, allt annat lika, då brukar guldet röra sig uppåt. Sen har vi också en svagare dollar som också är en följd av förväntningar om lägre räntor i USA. När dollarn blir svagare och guld prissätts i dollar, ja då blir ju guldet billigare för alla som inte är dollarinnehavare. Och det brukar då locka till köp, så det är ytterligare en faktor. Och en tredje faktor är att centralbanker har lastat på sig guld sista tiden. Inte minst den kinesiska centralbanken som köpte 225 ton 2023. Nu har de strax över 2300 ton. Men även andra centralbanker från tredje världen har köpt mycket guld då. Så att nytt all time high även på guldet här. Alltså det är frågan om vilka marknader ska klara sig från att göra nytt all time high. Vi får väl se.
Ja, okej. Okay. Anna? Lite, det här konstigt är det ju som Olof är inne på att den här klassiska riskaversionstillgången guld noterar rekord samtidigt som en av de mest riskfyllda amerikanska börsen eller börserna.
Jag tyckte Olof hade väldigt bra argument där ändå. Även om liksom svagare dollar, det har man ju liksom väntat på. Men vi får väl se. Alltså ja, lite grann ja, men den är ju fortfarande stark apropå att vi fortfarande kan säga att kronan är svag och så vidare. Vi får väl se då med tanke på det vi precis pratade om. Mycket talar ju ekonomiskt för USA. Just nu.
Som alltid.
Ja, kanske. Ja, kanske det. Så vi får väl se. Men det är ett speciellt... Jag tror att vi ska till viss del... Det är roligt med de här gamla sambanden och så vidare. Och det finns alltid en logik i dem. Men det kan finnas flera variabler som är i spel, vilket är uppenbart nu då. Jag tycker att det man ska ha med sig när man funderar på både den här konjunkturcykeln och därmed också den finansiella cykeln, att vi är i en väldigt speciell situation. Och det betyder att även den där typen av historiska samband kommer inte alltid gälla.
Ja, bra.
Och får jag tillägga det här? Ja, det framförallt både börser och tillväxtsiffror och guld och allt annat som vi har pratat om. Det bygger någonstans på att räntorna är på väg ner och ska gå ner.
Så det kan skälpa hela lasset?
Ja, jag skulle säga att om det inte blir som man tror med räntorna, ja, då är det rätt mycket som kan ifrågasättas och prisas om.
Ja. Spännande, hör ni det, centralbankirer? Vi ska avsluta det här. Det ska du få göra, Anna. Mm. Du ska få berätta vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Jag tror att det är väldigt närtid den här gången, va?
Det är det. Det är för att det är så spännande.
Ja.
Det är ECB imorgon. Det kan man ju inte missa. Även om det är ju ingen som förväntar sig en kioskvältare just imorgon.
Men alla signaler sitter ju folk på helspänn.
Exakt.
För att försöka tolka,
vi vill höra hur de formulerar sig. Vi väntar ju oss ändå en sänkning innan sommaren i stor utsträckning även på marknaden. Så att vi vill ju, de har ju varit hökaktiga i sin kommunikation. Så att det är allt som liksom ändå... på något vis signalerar att man kanske kan tänka sig någon gång och sänka räntan, höll jag på att säga. Det kommer vara fullt fokus på det. Och sen är det ju NFP på fredag, alltså amerikansk sysselsättning, non-farm payrolls, vilket ju är den stora konjunktursiffran som kommer varje månad. Och den har ju varit väldigt stark de senaste två månaderna framförallt. Väldigt, väldigt stark. Och det är klart, apropå det vi precis har pratat om, är det så att det är full gas i den amerikanska ekonomin så att sysselsättningen är inte alls på väg att ens lugna ner sig? Eller syns det mer tydliga tecken nu på att det här kanske var tillfälligheter de här starka månaderna då? Och den här nedåtgående trenden som vi har sett, även om den har varit väldigt stark sysselsättningen, så har trenden varit nedåtgående. Fortsätter den nu? Det kommer vara fullt fokus på det.
Ja, bra. ECB och amerikansk jobbstatistik. Missa inte det de närmaste dagarna. Tack ska ni ha, alla som har lyssnat. Tack Anna, tack Olof.
Tack.
Makroråd är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.